Välkommen till Knodden. En podd där du får experternas svar på frågor som rör allt du kan behöva veta i småbarnsåren. Podden skapas av föräldrapodden Norrlands Päron och Knodd. Vårdappen som är specialiserade på just det här med barnhälso- och sjukvård. Och vi förstår att du som förälder vill lära dig mer om ditt barns hälso- och utveckling. Därför säger vi varsågod till ett fantastiskt avsnitt av Knodden. Hej Sofia!
Hej! Hur är det?
Det är bra, tack! Det är dags för ett nytt avsnitt av Knodden, så jag är väldigt peppad.
Härligt, jag med.
Och jag är väldigt... Jag var ju tvungen att säga, hur är det här nu då? För vi ska alltså prata om barns utveckling när de är nyfödda och upp till en månad.
Ja, precis. Vi ska ju göra en liten serie här nu. Så nu kommer det ju komma lite avsnitt efter varandra här nu om barns utveckling för varje månad det första året.
Exakt. Och jag tänker ju att om man sitter där som ny förälder med nyfödd bebis hemma. Alltså jag hade verkligen velat haft det här. Så jag hoppas att det är uppskattat.
Ja, men jag tror det. Speciellt om det är första barnet. För då, man vet ju inte riktigt vad man har gett sig in på.
Ja, ingen aning.
Nej, så alla tips brukar vara väldigt väl mottagna.
Ja, och jag kan ju känna så här, det är ju mitt yngsta barn blir 4 snart. Så att det här känns som väldigt länge sedan. Men det är en häftig bubbla att vara i också.
Ja, jo, men det är det. Och det är både det här alltid nya som händer hela tiden. Och få vara med om det här och få följa sitt barn. Men också ibland när det kommer lite tuffare perioder så kan det vara skönt att veta att det kommer inte vara så här för alltid.
Nej, exakt.
För det är lätt att fastna i det.
Och att man inte är ensam om att ha det så.
Nej, precis.
Den känslan hade jag ganska ofta. Att, men gud, är det bara vi som har det så här? Är det bara jag som tycker att det här är tufft eller jobbigt eller inte förstår eller sådana saker?
Ja, precis. Och jag tänker nu, när det har varit en pandemi så har man inte haft föräldragrupper. Och de här sakerna som oftast är ganska bra just för att få höra att man inte är ensam och träffa andra föräldrar i samma situation.
Verkligen. Verkligen. Men nu ska vi alltså prata om när man har ett nyfött barn där hemma. Vad kan man förvänta sig den här, om vi pratar liksom de första veckorna med sitt barn, om allting går bra under förlossning och så. Hur ser de första veckorna ut?
Ja, man brukar ju prata först om de första 2 veckorna och så kallar man det lite för smekmånadsfasen. De sover ganska mycket, de är snälla, ligger och myser, gör inte så mycket väsen av sig och det kan vara en ganska härlig period de första 2 veckorna. Sen finns det många barn med stor risk att man kommer in i en liten tuffare period efter det. Så man kan barnen kan börja få mer magknip, mer knorriga, stonkiga pressar och trycker och kan upplevas ganska liksom besvärade. Även om de inte skriker alltid så kan de vara lite knorriga och stonkiga och sådär. Och sen kan de också komma in i en period här omkring där de blir väldigt närhetstörstande. De är bara nöjda om de får vara i famnen. De vill gärna att man går runt och vaggar och buffar och är i rörelse. För att få vara nära sina föräldrar, känna deras doft och hjärtslag och så här, det lugnar. Och även då det här att man är lite i rörelse är också något som... de tycker väldigt mycket om. Och många föräldrar kan känna igen sig i det här att man går runt och tänker yes, nu har han eller hon äntligen somnat. Nu lägger jag ner. Och så fort man lägger ner i sängen eller någonting så börjar de skrika igen.
Mm. Det var ju en sån sak man kunde bli väldigt frustrerad på. Alltså, men hur kan du känna? Ja. Man bäddade om med liksom mysiga filtar och liksom babynästet och det där. Och ändå så... tog det liksom 3 minuter så var de vakna.
Ja, jag visste som ett alarm nästan. Det är så fascinerande just att de är så intuitiva och verkligen känner, trots att man tycker att de sover så gott, så är de så... liksom, de har sådana varningssignaler och det är ju överlevnadsinstinkt. Det är ju för att de är så små, de klarar sig inte själva. Så att deras överlevnadsinstinkt slår på att jag ska vara nära mina föräldrar för då är jag trygg. Så det är något fint egentligen, men det är klart att som förälder så kan man ju känna sig väldigt låst. Man kan tycka att man aldrig har händerna fria, man sitter bara och vaggar bebis hela tiden och kanske ammar. Om man gör det så kan man också känna att jag gör inget annat, för det är också något som barn finner som en trygghet och tröst och sådär. De kan ju ligga där även ifall de inte är hungriga, bara för snutt och mys och tröst.
Mm, exakt. Och bästa tipset från mig i den här fasen är väl ändå att se till att ha en sele eller en bärsjal hemma.
Det underlättar ju jättemycket.
Jo, men det gör verkligen det. För då kan man tillgodose det behovet av att barnet vill vara nära hela tiden. Men man kan, har ändå händerna fria och möjligheten att göra något annat än att bara sitta still i soffan.
Ja, men exakt.
Sen ska man väl omfamna den tiden också på sitt sätt. För att det kommer komma veckor. Det här, det är några veckor och sen försvinner den här fasen. Och helt plötsligt så är man inne i något nytt. Så att, att försöka, om man kan acceptera att det här är livet just nu och jag ska försöka njuta och mysa så mycket jag kan och inte ha så mycket planerat och inte bli stressad över det, även om det är lättare sagt än gjort.
Ja, oja. Jag lovar att när man har ett barn som är typ 8-9 månader så drömmer man ju sig tillbaka till den här tiden.
Ja, men den här mysiga tiden man bara kunde ha i famnen och ligga och snosa och mysa och, och sådär. För då är det full fart, så då har man inte tid för det.
Nej, exakt. Men vad skulle du, för jag kommer ihåg, man längtar ju, jag gjorde det, jag längtade efter att se liksom utvecklingen och man liksom tittar och så rätt som det så tror man att det kommer ett litet leende, men så kanske det inte riktigt är det, för det finns ju något annat som inte riktigt är ett leende.
Nej, precis, och redan från start kan ju barnen le, men det är ju inga äkta leenden som man kallar det, utan det är ju reflexmässiga leenden, eller reflexleenden kallar man det, och det är när barnet mår bra, så det är ju en tecken på att barnet mår bra, för då, när de gör det så kommer det här reflexmässiga leendet, men det är inte ett sådant leende som man kan få lite längre fram där de faktiskt skiner upp och ler för att de ser sina föräldrar eller något roligt eller sådär.
Just det. Om man pratar lite om maten. För det känns som att mycket av de första veckorna cirkulerar ju kring att få i barnet mat. Vare sig man ammar eller ger flaska. Så är det ju mycket, mycket matning.
Ja, det är det. Det är verkligen äta, sova de första veckorna. Det är inte jättelånga stunder de första veckorna med vakenstunder. Men successivt under för varje vecka så kommer man märka att barnet har längre och längre vakenstunder där de ligger och kikar och är nöjd och inte bara är arg eller så när de är vakna.
Nej.
Så det är jättemysigt att få se det. Men i början är det inte jättelånga stunder, så man får ta tillvara de korta stunder man får.
Mm, verkligen. Och kan det skilja på, jag tänker på barnets mängd som den ska äta om man ger flaska eller ammar, eller är det ungefär lika?
Ja, alltså mängden i sig är ju samma, men man ser ju att barn som ammar, det kräver lite mer av barnet att amma, det är mer ansträngande, vilket gör att de oftast äter lite mer. De äter lite lagom och sen blir de trötta eller de hinner känna att de blir mätta och så somnar de ifrån. Medan barn som äter på flaska, oavsett om det är ersättning eller bröstmjölk i flaskan, så går det mycket fortare. Så de hinner oftast äta större mängder innan de blir trötta och somnar eller blir mätta. Och det gör ju då att man ibland upplever att barn som ammar äter oftare. För de äter ju inte lika mycket varje gång. Medan barn som äter på flaska ofta kan svepa en liten större mängd och få lite det här matkoma. Och då därför vara lite lugnare i längre perioder.
Och du pratade ju lite grann förut om det här med att de vill känna sig din lukt och de vill liksom lyssna på hjärtslag och så här. Hur är det annars med sinnena hos en så liten bebis?
Jo, men faktiskt de flesta sinnena är kanske inte fullt utvecklade då, men de fungerar och de använder sig av alla sina sinnen redan som nyfödda. Och det kan man ju se till exempel ljud vet vi att barn uppfattar väldigt bra från födseln. Hörseln är faktiskt det sinnet som är det mest utvecklade när barnen föds. Så att de lär sig snabbt att känna igen ljud och vända sig efter ljud. Är det lite reflexmässigt och kan också, när man kommer upp här närmare 3-4 veckors ålder, då börjar de faktiskt kunna skilja på mänskligt tal och andra ljud och även känna igen sina föräldrars röst och sådär.
Mm, just det.
Så det går ganska fort.
Verkligen. Jag kommer ihåg när jag hade en liten bebis hemma. Så ibland när jag liksom skulle lägga ner han, eller när han låg på skötbordet eller så, så kunde han ibland liksom hy ut armar och ben.
Precis, mororeflexen.
Ja.
Och det är ju också, barn har väldigt många reflexer som växer bort. Och det här är en sån reflex som försvinner. Men det är ett litet skydd, att de slår ut med armarna när de tror att de faller. Så slår de dem bakåt. Och förr testade man den här reflexen för att se att barnen hade dem. Och det gör man inte lika ofta längre. Så det ingår inte som rutinmässigt att det ska göras på en BVC-kontroll till exempel. För den används ju inte egentligen, och den försvinner ju.
Exakt. Men finns det någonting som jag som förälder ska tänka på, som jag kan göra liksom för att underlätta för mitt barn, eller stimulera den, eller vad behöver den till vardags när den är upp till en månad?
Ja, det är mycket närhet. För man kan inte skämma bort sitt barn. Det är också viktigt att poängtera. För många är rädda att om jag bär mitt barn varje gång den gråter eller lyfter upp eller har den mycket i famnen, så blir den bortskämd eller van vid det eller så. Och så funkar det inte, utan barn är så väldigt intuitiva och går bara ut efter sina behov. Jag är rädd, eller känner mig otrygg, eller vill ha närhet, eller vad som helst. Och då signalerar de det, och så blir de nöjda när de får det. Så man behöver inte, de kommer aldrig vara så beräknande så när de är så små att om jag skriker så plockar mamma upp mig bara för att, utan då är det för att de har ett behov av det.
Det känns som man ofta kan få höra den kommentaren från den äldre generationen.
Ja.
Alltså, men skäm inte bort dem. De klarar sig själv, lägg dem där.
Jo, men lite så det är, att det har ju hänt mycket sen man var liten själv, eller sen våra föräldrar var små, just i hur man ser på barn och vad barn behöver. Och vi har ju lärt oss jättemycket om just det här. Förr trodde man inte att barn kunde känna smärta, så man gjorde jättehemska operationer och undersökningar på barn utan smärtlindring, för man trodde att de kände ingenting. Och det vet vi ju idag, att de har jättebra känsel och har smärtminne och sådana saker, som man ska vara generös med smärtlindring. Och på riktigt små barn kan du ge socker som smärtlindring vid provtagning och så här. Och det ska man vara noga med att vara generös med, för de känner smärta. De får precis lika ont som oss.
Gud vad hemskt. Det är ont i hjärtat. Men hur är det med, jag tänker det här med att börja lägga dem på mage och liksom träna nacken och så. När kan man göra det?
Gärna från start faktiskt. Många barn tycker om att ligga på mage, och man får jättegärna ligga på mage när man är med sin förälder. Men man säger ju det, att barn ska ju alltid sova på rygg när de läggs ner, och föräldern själv ska sova eller föräldern ska lämna barnet utan uppsikt. Just för plötslig spädbarnsdöd, att det är en ökad risk att få plötslig spädbarnsdöd om man inte ligger på rygg. Men det är jätteskönt för barn att ligga både på sidan och på magen dagtid. Både för att träna nacken, och det är ju mer när barnet är vaket, så det är klart att desto större de är desto mer kan man göra det. Precis i början kanske det inte blir så långa stunder, men även för skallformen. För barns skalle är ju hård, den tål ju mycket så sätt, men den är formbar eftersom den växer så mycket. Så ligger man till exempel alltid på rygg och belastar samma del av huvudet hela tiden, så kan faktiskt huvudet formas efter den underlaget och bli platt. Och det kan bli mitt bak på, det kan bli snett bak som det blir det istället. Och det är inte farligt, för det är rent kosmetiskt, så det är egentligen ingenting som vi är oroliga för. Men man kan ju försöka belasta olika delar av huvudet så mycket som går under dagen. För att får man väldigt platt bakhuvud, säger vi, då kan ju även pannan bli olika ojämn, eller öronen kan skjutas lite och hamna i lite olika höjd eller vinkel. Inte stora mängder, men det kan ju vara kul att tänka lite på det.
Exakt. Men vad bra! Då har vi ju fått lite koll på vad som händer under den här allra första månaden hemma med sin bebis.
Ja, men precis. Och någonting som också kan vara lite kul att ha lite koll på, för det frågar de på BVC när man är ungefär 4 veckor, det är om barnet har börjat fästa blicken och följa dig med blicken. För det kommer runt där omkring 3-4 veckors ålder. Då börjar många föräldrar säga att men nu tycker vi faktiskt att vi får ögonkontakt. Det här riktigt, att de tittar ordentligt. Och just det här att om man då har barnet i famnen och flyttar sig lite i sidled, långsamt självklart, så följer barnet med och följer dig. Eller en sak och sådär. Så att, det kan vara sånt som man kan öva lite på och se om man kan få barnet att tycka att det är intressant att följa.
Ja, jag kommer ihåg att vi hade en sån filt, en svartvit som skulle liksom vara bra med kontraster då för barnet.
Precis.
Som vi gjorde lite det där testet med för att se när de började. Ja, men nu hänger de med här.
Ja. Jo, men det är verkligen svartvitt och så starka färger. Rött är en sån färg som gärna barnen tittar på. Så har man en röd kloss eller något sånt där så kan man liksom flytta den framför ansiktet och då kan man se att barnen följer med.
Ja. Ja, det är en mysig tid, en omvälvande tid skulle jag också säga, ja. Mycket nytt, men just den första månaden är ju också väldigt gosig.
Det är den, så den har sina utmaningar men den har också väldigt stora fördelar just att det är väldigt mysigt. Men man ska veta att det är en tuff period också så att man är inte ensam om det och det här kvällsoron som vi kallar det då när man vill vara nära så det är... Det händer de flesta och det går över.
Mm. Och just vaken nätterna och matning dygnet runt. Och det är slitigt. Men så ta det, liksom, mitt tips skulle väl också vara bara att ta det i eran takt. Alltså boka inte in för mycket saker utan
absolut.
Sov när det går att sova och var hemma och...
Ja.
Vad är det, bubbla?
Disken får tas när disken tas och städningen får komma när det kommer.
Verkligen.
Och ta hjälp. Man är ensam är inte stark i det här utan har man möjlighet att få hjälp av mor och farföräldrar, syskon, kompisar att bara någon som kommer och hjälper till och med lite mat eller tar en promenad med vagnen så att man får sova en timme eller vad som helst, det är guld värd. Så att var inte rädda för att be om hjälp, det är nog många som gärna vill hjälpa till.
Exakt. Bra, bra sista tips.
Ja.
Tack snälla för Sofia för idag. Så går vi in på vad som händer mellan månad 1 och 2 nästa gång.
Det gör vi.
Ha det fint.
Detsamma. Hej.
Hej då.